Välkommen till Lassgård podcast med Hanne och David.
Vad kul, Vire Hanngren, att du ville vara med i vår podcast.
Ja, men tack för frågan.
Vi är ju så här fans, för vi älskar ju din tv-serie Laika.
Men vad roligt att höra.
Även fast vi inte, kanske inte är så här målgrupp.
Nej, vi kanske tillhör lite, eller jag är i alla fall tillhör lite äldre generationen. Så jag måste erkänna att jag var lite skeptisk till en början. Men sen jag såg den var det bara så här, det här är ju superbra, det här är ju genialiskt. Det är ju, Gud, verkligen.
Men den har faktiskt, den har en äldre målgrupp än vad som var tänkt. Eller jag tror så här, vad kanalen hade tänkt. Jag tror att det är väldigt blandat. Det har liksom varit alla åldrar. Det har varit familjer som har sett ihop. Det har liksom varit 60 plus 40, 30. Jag tror snarare vi har en ganska stark målgrupp 25 uppåt än ner. Som jag tror att kanalen tänkte att den var för. Jag tror inte de är inte ganska...
Nej, men för det var just det så här, jag tänkte på att liksom, du skriver ju om liksom samtiden och din generation samtidigt som du lever i den.
Ja.
Alltså hur gör man det?
Ja, man är en gammal själ. Ja. Teknik. Nej, men ja, hur gör man det? Alltså jag har ju skrivit ändå tillsammans med Felicia Danielsson som spelar influencern. Jag spelar ju då assistenten i serien. Så att vi började bara prata om vad är man liksom trött på? Hur beter sig folk i vår ålder? Hur är kanske framförallt Stockholmsklimatet i någon så här mediasväng? Och då började väl vi bara försöka formulera allting som vi störde oss på väldigt mycket. Och hur ska man liksom försöka skildra vår generation på bästa möjliga sätt? Och det var därför det blev just om influencers. För det känns som det självklara yrket. Men sen hoppas jag att den känns mycket, att den liksom tar upp något som är större än influenceryrket i sig. Utan att den är mer liksom satir på hela den världen.
Ja, men verkligen. Det gör den verkligen ju.
Ja, men det gör den ju verkligen. Den har ju, alltså man kan ju relatera till på så olika sätt, tänker jag. Men vad är din egna liksom så här relation till influencers? Hur tänker du och ser på dem?
Ja, jag har liksom inte en jättestor relation egentligen till, om man säger så, klassiska influencers som är kanske lifestyle och sånt. Dagens outfit influencers. Det kanske inte jag själv har personligen så himla mycket relation till. För då jag följer nog mer kanske ett matkonto eller någon som är lite rolig eller så. Men så att jag skulle säga att den är väl lite blandad. På ett sätt kan jag tycka att det är väldigt coolt att det är ett väldigt kvinnodominerat yrke. Och de skapar ju liksom andra företag och det och så. Men å ena sidan kan jag tänka vilket sjukt konstigt yrke att ha. För det känns som att mycket baseras ju på att man ska befinna sig på rätt plats med rätt folk. Det är väldigt mycket yta. Tydligt känns det som hur man ser ut, hur ens kropp ser ut och så. Och jag tror inte det är ett yrke jag hade mått speciellt bra av att ha. Jag är väldigt nyfiken på vad som blir liksom utfallet av det här sen. För nu är vi ändå någonstans i mitten av det, eller början av det. Så jag är väldigt nyfiken på vad kommer liksom hända med den här enorma klubben.
Men Men sen kan man väl också se att de börjar få lite, de behöver ju ta lite ansvar också, influencers, tänker jag. Att man har kommit så långt att det börjar, vi behöver inte nämna några namn här, men de börjar ändå liksom bli granskade. För man har ett impact, som du säger, det är både på gott och ont.
Ja.
Och det är väl det man måste liksom samhället reglera lite, så att säga.
Ja, precis. Och jag tror att så här, det är ju än så länge så himla nytt, och hela den världen är väldigt ny. Och jag tror att jag är väldigt glad att jag inte växte upp, att jag inte var tonåring under den här tiden. Jag är väldigt glad att jag liksom precis hann få formulera för mig själv vem jag var innan. För att jag tror att det är väldigt svårt som ung person att inte kolla på de här bilderna och förstå hur mycket som de har fått gratis, förstå hur mycket som i photoshopat, det säger man säkert inte ens, man säger säkert facetunat eller något sånt.
Nej, jag förstår, det säger photoshopat.
Ja, ni förstår vad jag menar. Mm. Jag tror det är svårt för en ung person att förstå hur mycket arbete som ligger bakom vad som sedan visas upp. Och sen om det är deras ansvar att berätta det, jag vet inte. Men det är ju, ja, jag tycker det är ett väldigt komplext yrke. Jag vet inte riktigt hur, är det bra, är det dåligt, vems fel är det? Det är svårt att säga.
Nej. Men jag tänker också att din att lajka är en väldigt bra bidragande faktor, att du liksom, du lägger ett perspektiv så att det är lite utifrån betraktaren då att liksom få en inblick i branschen. Och det är väl en väldigt bra början, tänker jag, för att det har ändå varit en bransch som har varit väldigt liksom, de har hållit sig rätt sluten liksom, och konsumenterna har bara suttit på andra sidan telefonen och liksom fått konsumera innehållet. Så jag tänker det är det som är så bra med den, att den väcker de här frågorna.
Ja, och jag hoppas för att det vet man ju själv när man har jobbat med, jag tänker ändå att mitt yrke påminner väl någonstans om vad de gör, fast de gör i mycket mindre format. Att det ligger så otroligt mycket jobb bakom vad slutprodukten är. Och det fattar man inte om man inte jobbar med det, eller om man är kanske ung. Så att, men jag tycker det är väldigt bra att de har såna här reklamskyltar.
Som jag verkligen förstår.
Ja, exakt. Jag tror det är bra. Jag tror det är väldigt bra att man gör det så tydligt som möjligt vad som är ett betalt samarbete, vad som är gratis, vad som är så att det är tydligt.
Ja, men det är bra, för det är ju lag på det, tänker jag. Ja, exakt.
Men det har inte alltid varit det, va?
Ja, precis. Men jag tänker så här, din väg, du liksom skriver, regisserar, skådespelar. Hur har den resan för dig sett ut?
Ja, alltså jag har ju ända sedan jag var liten, men då var det främst skådespelare som jag var väldigt inne på. Och sen är jag uppvuxen i en familj där alla jobbar i princip med film och tv. Så att för mig var det ett väldigt självklart yrke från början, vilket jag tror, men ja, det är samma där, man fattar ju kanske inte vad en regissör gör om man inte har en regissör nära sig. Då är det liksom, vad är det för ett yrke? Så att jag började ju, var ju mer väldigt inne på det och gjorde lite så här barnskådisroller och tyckte det var jättekul att vara med på set och så. Men sen var det när jag sökte in till en skola som heter Biskops Arnö, som är en manusskola då. Och då fick jag verkligen mer smak för, och det gjorde jag nästan bara lite så här, ja, vi får se, lär ju inte gå. Och så kom jag in och tyckte det var så sjukt roligt att bara få sitta och skriva. Sen hade jag alltid skrivit lite för mig själv och så. Men jag tänkte inte att jag skulle visa det för någon. Men så då började jag med det. Och sen började jag jobba efter på olika produktioner som statistansvarig och har regiassatt och så Sen började jag göra lite egna reklamfilmer som regi och så. Och sen träffade jag Felicia och så kom vi på den här idén. Kalajka då.
Men jag kände inte varann innan. Eller ni, det känns som att man får någon känsla. Det är ju nu för att det är att ni känt varann jättelänge.
Ja, nej men vi har inte det. Alltså det konstiga är att nu känns det ju som att jag har känt henne längst av alla. Nu är vi som syskon. Det finns liksom ingen jag kan vilja mörda så mycket. Men typ. Men nu, nej, vi blev faktiskt, det konstiga var att vi kände inte varandra överhuvudtaget. Och sen var det en person som kopplade ihop oss. Som sa, som tyckte att vi påminner väldigt mycket om varandra. Och som sa, jag tycker ni borde ses och ta en kaffe. Och då gjorde vi det förutsättningslöst. Och kunde typ aldrig sluta prata med varandra. Och det var bara 3 år sedan. Så okay. Ja, så då började vi direkt jobba på någon manusidé som blev Laika då, helt enkelt.
Mm. Okej, okay, så det var den första idé som ni bollade?
Ja. Ja.
Oj, oj, oj.
Ja,
häftigt.
Bra jobbat.
Ja, tack.
Nej, men jag tänker att man har några dåliga idéer innan man kommer fram till någon bra. Fast det är klart att den kanske har ändrats längs resans gång, liksom, innehållet så.
Men den började ju inte, den kom ju inte ut över en natt.
Nej.
Många dåliga versioner av den här. Ja. Så det var på den vägen. Men nu gör ju vi mycket, väldigt mycket ihop. Och så. Så att det är så himla skönt att ha någon att skriva med, att bolla idéer med och liksom sitta och det är väldigt kul.
Ja, en parhäst liksom.
Mm. Precis som sätt. Du var, kan man ju säga, eller hur? Ja.
Mm. Vill också mörda dig ibland.
Nej, det vill du inte. I alla fall inte jag, men jag är i beroendeställning.
Precis.
Men har du haft något så här vanligt jobb någon gång?
Ja, det var en tanke jag också slog mig. Liksom, har du jobbat på någon pizzeria eller har du...
Det har jag. Jo, men alltså när jag gick i gymnasiet och i skolan så gjorde jag det. Då jobbade jag på McDonald's och på restaurang och café. Och efter, medan jag var på Biskops Arnö, gjorde jag det också.
Mm.
Sen började jag liksom efter Biskops Arnö jobba heltid med produktion. Och det blev så när man var... börja på en produktion, då är det lätt att man liksom fortsätter i det spåret. Men jag är väldigt, väldigt glad att jag liksom har gått den vägen också för att förstå hur det fungerar på sätt och typ vad alla gör för någonting. Bara en sån sak.
Mm. Exakt.
Jag förstår fortfarande inte vad alla gör på en film. Han har försökt förklara för mig hur filmbranschen fungerar nu.
Nej, men jag har ju, precis som du också, det här är ju länge sedan, en bakgrund inom film och tv. Jag har jobbat 07 till 2013 eller vad det var. Så du har också gjort test. Statist, koordinator, produktionsledare. Ja. Och det är som du säger, när man skriver, ibland kan man ju läsa ett manus och bara, fan tänkte de här liksom. Alltså, alltså vi har inte budget för att filma natt en hel film liksom, eller barn i varenda scen och djur i varenda scen och ja, så jag menar det som säger, det är ju klockrent.
Det är en fördel för att man förstår ju hur man ska skriva billigt på ett sätt.
Ja,
kanske också.
Precis.
Så det är inte så här, en snöstorm, 100 skidåkare ramlar omkull. det kommer nog inte att gå igenom.
Nej, och det är det jag tänker så här, när man ser Laika liksom så här att ja, men, den är så enkel. Mm. Men och det är därför den blir så, alltså, som du säger, miljöerna, allt det här, men innehållet och dialogen, och det blir ju det som lyfts fram och blir så, och karaktärerna. Som liksom verkligen ger tonen.
Ja.
produktionen.
Och det ville vi verkligen, för när vi gick runt och pitchade och lite så, då var det ju, då hade ju olika kanaler, för att lite som du var inne på, David, jag tror det var väldigt många som var skeptiska till idén och var så här, suck, vad är det här för ointressant ramla på bananskal serie där man ska typ så här skämt. Och så försökte vi säga, nej, det är inte det. Ni måste bara förstå tonen vi vill åt här. Den var ju ganska svår att få fram och få folk att förstå vad vi ville ha för ton. Men då gjorde vi en pilot, vilket var väldigt hjälpsamt. Så att man också skulle förstå dynamiken och att det är väldigt karaktärsdrivet mer än vad det är. För en komedi är det ganska karaktärsdrivet med liksom deras känsloliv och stämningar i rummet och så. Men det var inte helt lätt att få folk att fatta, för att jag tror att när man bara hör om idén känner man att nej, tack.
Det orkar vi inte.
Nej, det här pallar inte se TV också riktigt.
Nej, precis.
Men jag måste fråga, jag är lite nyfiken. Är det svårt, du säger att det inte alla som förstod. Var det liksom, när lossnade det för dig själva pitchen för att få med folk på det här? Var det liksom, var det efter 9-10 försök? Eller var det liksom, hur går det till rent praktiskt när du ska ut och få med människor på det här?
Ja, Felicia, det vi började med var att ha ett möte med Eddie Ågren som har regisserat det här. Som jag känner sedan tidigare. Och han gick igång jättemycket på den här idén. Och verkade liksom förstå tonen. Och vi hade alla vi tre hade väldigt bra känsla för vad vi ville göra. Och vi kände ju varandra som sagt sedan tidigare. Och då gick vi, han är ju då regissör på FLX, produktionsbolaget. Så då gick dit och pitchade för dem. Och då hade en kanal precis samtidigt hört av sig och frågat om de hade något slags ungdomsdrama. Mm. Så då skickade vi in den här idén och sen de var ju liksom, de fattade ju kanske inte helt, du vet, de var lite så här halvintresserade, halvpeppade, men man drog sig ändå med. Det var någon som, någon så här evig dejt som inte vill gå på det. Efter ändå ha någon kontakt. Ja. Och då till slut så var de så här, okej, vi kanske kan testa och göra en pilot. Så gjorde vi det med FLX och den här kanalen. Det var väldigt tydligt i klipprummet att vi hade väldigt olika idéer. De var typ så här, de är ju bästa vänner, varför säger de inte att de älskar varandra? De måste skratta mer. Och vi bara nej. Som jag också kan nästan bli lite här, är det för att det är kvinnlig vänskap de måste skratta och säga och vara så här schyssta mot varandra? Det känns ju inte som att manlig vänskap, då hade du snarare känt som att det hade varit konstigt om de hade sagt att de älskar varandra. Då hade de kanalens feedback säkert varit så här, är de gay? Så att, hur känner man? Då hade det.
Ja.
Så att, då sa ju de sen nej, vilket var ju väldigt bra, för att vi kände ju att det här var ju inte rätt plats för oss. Och då tog vi vidare den och även den här piloten till två andra kanaler som faktiskt båda sa ja. Men den ena erbjöd mycket mer betalt.
Och då tog ni den eller?
Vad sa du?
Då gick du med bättre betalt antar jag, eller?
Ja, exakt.
Ja, exakt.
Och det blev ett jättebra samarbete. Och de på C-more, hon Dunja, vår exekutiva producent, är så bra och var
Ja, men du var där och pratade om den exekutiva producenten Dunja.
Ja, som var helt fantastisk. Som har från början varit ett jättebra support och verkligen låtit mig och Felicia göra vår egna grej och skapa vår egen ton. Och jag tycker också det säger väldigt mycket att hon, när en kanal vågar också tro kanske på kreatörerna och inte lägga sig i för mycket. Sen kommer ju hon superinvolverad i allt och kommer med feedback och så. Men vi har verkligen fått göra det själva. Skrivit allting och de har litat på oss. Vilket är... Ja, det känns väldigt kul. För det gör de ju alltid.
Nej, men jag tänker också som så här, två unga tjejer.
Ja.
Att få den tilliten. Det är ju supercoolt.
Ja, verkligen. Och speciellt eftersom vi hade ju inte skrivit någonting innan. Förutom på kammaren.
Ja.
Ja.
Men Vera, jag måste fråga dig också. Liksom passion, vad är det du brinner för? Vad är det som driver dig framåt?
Ja, nej men det som driver mig är väl väldigt mycket att få berätta olika typer av historier. Det låter kanske lite skralt, tänkte jag säga. Men, nej men det är väl att få gå in i en värld och liksom nörda loss i den. Och försöka förstå sammanhanget, människorna, vad de gör. Nästan som en detektiv får man gå in. Och sen få leva lite i den världen. Och sen är det ju en jävla lyx att man får betalt, tänkte jag säga. Och att folk kan se det. Men jag tror att väldigt mycket att bara få berätta historier. Det är typ det roligaste jag vet. Oavsett om det är på middag eller...
Ja, men hur har det sett ut liksom? För du kommer ju från en familj, som du säger, som är i tv. Hur har det sett ut? Har du hemma liksom? Har det varit den här världen hemma också som du har liksom fått liksom lärt dig och levt det?
Ja, alltså verkligen. Det är väl på många sätt oundvikligt att man pratar jobb hemma. Speciellt om alla är intresserade av det också. Så det har ju varit väldigt mycket prat och om liksom, ja men om olika filmer och eller böcker eller liksom teater och allt sånt, vilket har varit fantastiskt kul att få växa upp i en familj där man delar samma intresse och där det är folk som kan väldigt mycket om det också. Det är bara en sån jävla lyx verkligen. Så det har varit otroligt kul.
Men har det också varit din mentor, jag tänker så här, har det också varit din, har, förmodligen men jag frågar ändå, men har det också varit din familj på sätt och vis, och det har också varit ditt mentorskap, kan jag tänka mig liksom, att det är där du har fått blöta och stöta idéer och de har kritiserat dig också.
Verkligen.
Ja.
Exakt. Nej men verkligen, och det har, jag tror att dels från början har jag haft väldigt tur att båda mina föräldrar de har ju uppmuntrat den här sidan väldigt mycket hos mig. Och alltid sagt att jag är väldigt rolig och det är väldigt kul och väldigt liksom smart och härlig. Men så jag tror att de uppmuntrat mig väldigt mycket att fortsätta. Jag vet inte hur många, säkert plågsamt många timmar av friteater jag har hållit på med där hemma inför olika gäster som barn. Och de har ju verkligen drivit på det här, vilket har ju gjort också att jag tror att jag också har vågat väldigt mycket och kanske lite tidigare än vad många har vågat. så har det varit en väldigt självklar väg. Och pappa har ju, är ju verkligen den som har pushat mig, att han tycker att jag borde våga skriva också. Och professionellt framförallt. Så det var han som sa att jag borde söka till biskops och se om det kommer in. Så det är jätteglad. Men han har ju alltså riktigt ratat idéer jag har haft också. Så det är ett väldigt bra mentorskap. Att det finns både båda sidor av det. Och jag menar, vilken det är en jävla lyx att ha någon som är så... dels som jag tycker väldigt lika. Jag tycker väldigt likt väldigt mycket. Och sen vi har liksom samma typ av humor väldigt mycket och så. Men också någon som man litar väldigt mycket på, att det inte känns så obehagligt kanske att dela med sig av idéer och...
Nej.
Det är inte så att jag tror att han kommer snå en idé jag har.
Nej.
Det, det skulle vara illa, va? Ja.
Det skulle vara illa.
Nej, men jag tänker också med det du säger liksom att det är viktigt för alla som att få föräldrarnas stöd i liksom det man gör, och det och man får självförtroende och självkänsla för att komma ut i världen vad man nu än tar sig an liksom. Men det jag är lite nyfiken på är så, jag menar du har ju goda förutsättningar, men det kräver också att du faktiskt har en egen talang och du har en egen drivkraft och gör det hårda jobbet, så är det ju. Men möter du någon, kan du möta liksom någon motgång av att du också kommer från familjen Härgren, eller är allting sol och liksom drinkar när du ute i världen?
Nej, men det gör man ju absolut. Jag hade väldigt mycket ångest som tonåring. Och även som barn, alltså så länge jag kan minnas, hade jag otroligt mycket ångest för hur ska det här gå? Kommer det gå? Vad kommer folk tycka? Jag förstod ju, ja, men man förstår ju relativt tidigt att ens förälder är, att det är något speciellt kanske kring ens förälder. Och så. relatera till.
Ja.
Ja. Så att, och speciellt om man också vill in och jobba med samma. Så att jag hade, redan som barn hade jag väldigt mycket ångest kring det. Och var såhär, jag vet inte hur det ska gå. Och det tog ut allt i förtid. Och kunde liksom som 8-åring ligga och tänka på kvällarna. När, hur, var kommer det här ske? Men det släppte väldigt mycket faktiskt när jag började jobba själv och gjorde egna saker. Men för Laika var jag jättenervös. Jag kände så här, åh vilket fiasko om det inte kommer nå hela vägen fram. Jag kommer ju självklart vara, det kommer ju vara extra roligt att skjuta ner mig om, eftersom jag också gett mig på något humorspår. Så det var ju väldigt, väldigt nervös över. Men sen hade jag ju tur att det gick liksom bra. Och då har det släppt ganska mycket. Men det är klart att jag tror att folk är jättemånga tror att eftersom jag också har gjort det på ett produktionsbolag som är min pappa, så tror jag jättemånga tror att men gud, de kan nog bara valsa in där och få en serie. Det är ju inga problem. Och så förstår man kanske inte hur många beslut som faktiskt ligger bakom, och att man skulle inte lägga miljoner på någon för att det är någons dotter om de inte hade talang. Men sen kanske man får första mötet. Alltså man ska inte vara dum så heller. Jag har ju haft en jävla tur att jag har haft alla de här kontakterna från början. Det gör ju att man får de här första mötena. Eller att jag kanske kände Eddie som har regisserat sen tidigare. Men det, ja. Men sen är det också så här, folk kommer ju. Hade de inte sagt det, ja. Därefter, de hade hittat något annat att säga. Vilken konstig hårfärg. Alltså du vet, folk har alltid någonting.
Ja.
Men jag tänker är liksom just den här diskussionen också som har varit så här, runt det här med nepo babies och hur man ser på det. Och David och jag, vi har ju så diskuterat det jättemycket. Och jag var så här,
nej, men det är klart,
vi ser lite olika på det.
Ja. Nej, men det är klart, jag kommer ju inte från de förutsättningarna som just när det gäller det här du pratade om att öppna dörrarna liksom. Att det är ju liksom, om man inte kommer från som just med Lassgård, men det är klart att det är ingen hemlighet att det öppnar dörrar för oss i det vi gör, det vi tror på. Men för han är lite annorlunda, så är det ju. Annorlunda för det att förhålla det till. Jag är mer sån här att liksom, go for it. Alltså ärligt talat, vad finns det liksom att alla människor som gör någon form av entreprenörskap eller vill skapa en produkt eller vad det är, de skulle bara liksom älska och ha de grundförutsättningarna. Sen är det klart att som jag tror, när man ser likea liksom, men det är klart att det är ju ditt jobb. Det är ditt jobb som person, det är ditt huvud liksom, det är ditt passion i det. Och det krävs ju, som du säger. Man ska inte slänga pengar på er produktion bara för att du har det namnet du har. Så tänker jag liksom.
Nej, vad spännande, för jag tycker det är ju verkligen, det är komplext. Jag tror att man sätter en väldigt hög press på sig själv, helt klart.
Ja. Det är som säger, det är roligare att säga att Vera Herngren, lalala, eller Lassgård, det var riktigt kast, än att säga att liksom Jansson var riktigt kast, alltså som du säger. Och så har man skor att fylla också, på något sätt.
Precis.
Mm.
Det är ju helt klart roligare att tänka sådär, haha, ja, det gick fan inte för dig. Det ska jag säga. Jag tror att man sätter en enorm hög press på sig själv. Alltså man känner att man måste överbevisa någonting. Och jag tror också därför jag har verkligen också varit väldigt glad att jag har jobbat på produktioner och liksom gjort allt sånt. Och det är ju inget fel mot dem som har haft roller i någon film eller något sånt som deras föräldrar har gjort. Men jag personligen är väldigt glad över att jag har gjort något eget för att kanske just ytterligare slippa en sån kommentar. Men samtidigt som jag förstår dig, till exempel, varför ska man inte göra det? Varför ska man krångla till det för sig? Men det blir ju, ja, det är jävligt svårt det där, hela den diskussionen. Sen är det också roligt, för jag tycker hela den här diskussionen är också så här. Ja, det är kanske lite skillnad om man liksom är Brad Pitts dotter. Alltså nu, jag vet inte, på Trollywood och Hollywood, alltså det finns inte så många.
Nej, exakt. Det är inte
så hemliga sällskap man ska in.
Nej, och det är också så här, jag kanske tycker att, men ju mer jag och David har pratat om det, så är det så här, och det du säger också, att när man lever i det, som du säger, man pratar ju jobb, det gör väl alla familjer, tänker jag. Man pratar om sin dag, man pratar om vad som händer i livet, man lever, liksom man åker på inspelningar för att det är där ens förälder är, man hälsar på sin förälder på jobbet, det är ens liv, och man förstår kanske också den branschen på ett annat sätt, såklart. Eftersom man har levt i det hela sitt liv.
Ja, exakt.
Och så jag menar, det är inte ett konstigt steg att ta. Det är som att lärare får barn som är lärare.
Nej, men exakt. Och grejen är ju så här är det ju i alla branscher. Alltså det finns ju massa läkarfamiljer och... Det är ju inte konstigt, och det är ju inte konstigt att man automatiskt har ett försprång, för dels, precis som du säger, Hanne, det är ju, man har ju redan varit på en inspelning från början, man fattar vad folk gör, man fattar hur det går till, man förstår, kanske man skådespelar, då förstår man liksom det yrket och hur man ska gå och stå, så att det är inte konstigt att många barnskådisar är också barn till skådisar. Det är inte så konstigt att man kapar dem, för de fattar typ vad man gör, till skillnad från kanske andra barn. Så det blir en väldigt naturlig väg in, och det finns ju inom alla branscher, bara att här är det ju offentliga personer, och då blir det mer spännande.
Exakt. Ja. Men vad är liksom, framåt. Nu släpps väl, är det nästa vecka som Leva Life släpps på Viaplay? Kan du inte berätta lite om den?
Ja,
så, sitter och tar spiken här.
Susanne Thorsson som spelar då Liselott i Laika, den här agenten. Hon kom under inspelningen med en idé då. Hon hade sett på Nyhetsmorgon när en tjej som heter Lovisa Ström var med och berättade om att hon, var 21 när hon fick livmoderhalscancer. Och så hade hon gjort som en vlogg då om hela sin sjukdomsresa. Och då såg Susanne här på tv och kontaktade henne och frågade, får jag skriva någonting på det här? Och då gick de och pitchade det här för en kanal. Och där blev jag och Felicia då påkopplade med frågan om vi ville komma på den här serien med dem. Som ska handla om en ung tjej som då får cancer. Och framförallt också för att Lovisa, dels så skriver ju inte Susanne eller Lovisa, men också för att hon vill inte heller att det skulle vara hennes liv rakt av, så att hela liksom sjukdomsdelen kunde hon, den är ganska snarlik, men hon vill liksom inte att det skulle vara det, hennes vänner och så. Men hon är ju, men mycket, mycket av det emotionella är ju likt, men vi har bytt ut lite karaktärer och sådär. Och framförallt kan den ju väldigt, som titeln då, Leva Life, handlar den ju väldigt mycket om hur hennes vänner gör livet väldigt mycket roligare för henne, samtidigt som hon går igenom strålning och så. Så att de har typ en så här, när hon ska gå och leta peruk så har de en perukhippa för henne och så. Så att den ska också visa kanske den ljusa sidan av det här också. Att en grupp går och samlas kring henne och försöker göra det så kul som möjligt. Så det är väl det den handlar om. Ja.
Spännande.
Ja.
Den visas på Viaplay.
Ja. Ja, så att vi gjorde den då med Susanne som sen då regisserade den. Och så har vi skrivit några avsnitt och så. Mm. Så det ska bli jättekul. Att
se ja, den. Och det var via sätt eller?
Via Play.
Via Play, via Play.
Ja, via Play, precis.
Jag kan klippa bort det här och så fel.
Men.
Jag lovar.
Men hur ser framtiden ut då? Vad är liksom, både framtiden men också vad har du liksom för drömmar att...
Nej men nu håller jag på, dels gör vi en säsong 2 av Laika, så det ska bli så att den ska vi filma i augusti och det ska bli fruktansvärt roligt faktiskt. Och för nu är man ju kompis med alla som man har gjort det där med. Det bara blir en fröjd att få spela de rollerna igen nu när man också lite vet vad man gör och vad man har. Man har kört in det lite. Så att dels ska vi göra det. Och sen sitter jag och Felicia med en annan ny idé. Som är en dramaserie. Som vi inte riktigt får berätta om än.
Inte ens något litet.
Ja, jag kan säga att det är familjedrama. Det är det jag kan säga.
TV eller film eller...
TV. Ja, exakt. Men det är inte riktigt helt klart än och så. Men så det är det vi sitter med heltid nu. Och så lite andra idéer och så. Men det jag skulle tycka var väldigt roligt är ju att regissera någonting. Någon serie eller så som jag har skrivit. Det känns som nästa stora mål som jag verkligen skulle vilja göra.
Häftigt.
Så det hoppas jag. Sitter jag och försöker se. För det hade varit så jävla kul.
Jag tycker du ska göra det också.
Ja. Så Så det är väl det som är den stora framtidsvisionen. Att axla någon regi, stor regiroll istället.
Mm. Mm.
Häftigt.
Mm. Det finns säkert där ute, eller hur? Vem vet?
Ja. Who knows?
Who knows?
Dricker du kaffe?
Om jag dricker kaffe? Oh ja.
Ja. För vi jobbar också med kaffe, exakt. Eller vi jobbar med gård här. Så jag tänkte att vi skickar lite kaffe till dig.
Nej.
Om du vill bara skriva din adress och telefonnummer i ditt mejl.
Skojar det heligt. Ja, tack. Mm.
Ja.
Fy fan vad trevligt, jag blir skitglad. Alltså jag älskar verkligen. Ja. Vad kul att få höra. Alltså jag är stor kaffedrickare.
Bra. Då fick jag två påsar då.
Ja.
Håller en vecka.
Det är fritt fram att skicka hur många påsar.
Jag förstår det. Du skickar en pall till Flex.
Exakt. Ja, men shit vad kul att höra.
Ja. Och tack för att du ville vara med.
Ja.
Nej, men tack för att jag fick vara med. Det var så kul att få snacka med er.
Ja, detsamma.
Och jag ser fram emot min kaffe och min resa till er.
Exakt, och
pitchen.
Välkommen till Lassgård podcast med Hanne och David.